Från vad vi vet, det här är Perspektiv. Jag heter Per Granqvist.
Ja, men vi har ju inte värdesatt arbete med människor. Vi har inte värdesatt kvinnodominerade yrken tillräckligt mycket.
I kristider är det många som tappar greppet och faller. En central tanke i alla välfärdsstater är därför att det just för dessa tillfällen ska finnas ett skyddsnät som fångar upp dem. Men när många faller samtidigt, är det där skyddsnätet starkt nog? Dagens gäst är Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Det du hör är ljudet av tacksamhet. Några dagar efter att invånarna i Spanien satt i husarrest av sin regering för att motverka spridningen av corona gick man ut på sina balkonger vid 10-tiden på kvällen och började applådera. Detsamma har skett i Spanien, Portugal, Italien och i Sverige. Facebookgruppen Applådera en minut från balkong fönstret klockan 20 har massor med följare, över 250 000 faktiskt just nu. Och det applåderas även här. Så här lät till exempel på Lilla Essingen i Stockholm häromkvällen. Och visst är välfärden väl värd att applådera för sina insatser just nu. Men frågan är hur starkt vår skyddsnät är och faktiskt också exakt hur det ser ut. Det finns inga som har ett bättre perspektiv på detta än de som jobbar i välfärden. I kommuner, landsting, regioner, kyrkan eller i de privata företag som nu är en del av välfärdsapparaten. De märker varje dag just nu precis hur starkt eller hur svagt det där nätet är. Många av dem som arbetar där är också organiserade genom Vision. 195 000 av dem faktiskt. Och jag kan därför inte tänka mig någon bättre än deras förbundsordförande Veronica Magnusson att tala med om dessa frågor. Som du kommer att höra så är det ett intressant och berikande samtal. Det berikar i alla fall mig med många nya perspektiv som jag faktiskt hade tänkt på när det gäller hur skyddsnätet är konstruerat, hur det är tänkt att funka och hur det funkar idag. Om det här inte är första gången du lyssnar på Perspektiv så vet du att jag brukar uppmana dig att följa eller prenumerera på podden i din poddspelare. Och då kanske du redan gjort det. Men för dig som lyssnar på det här första gången så kan jag berätta att det är superlätt att gå in i appen. Leta rätt på poddens huvudsida. Nu bara klicka på Perspektiv. Och där kan du antingen klicka på prenumerera eller på följ, lite beroende på vilken app du använder. Och så får du varje nytt avsnitt framöver i appen. Passa på och gör det bumsvettiga. Så har du nu klickat på knappen. Bra, för här kommer Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision. Hur ser skyddsnätet ut i Sverige egentligen? Alltså det här offentliga skyddsnätet, om man ska börja med bena ut liksom det monetära. Vad finns det där att skydda en vanlig medborgare?
Men vi har ju genom decennierna byggt upp ett ganska finmaskigt skyddsnät skulle jag säga, som är beroende av varandra på olika sätt. Men dels är det ju så att för den som jobbar så det finns ju möjligheter att om man är med i A-kassan så får man ett inkomstskydd och en ersättning när man blir arbetslös. Är det så att man dessutom är med i ett fackförbund så har man väldigt ofta en inkomstförsäkring som täcker upp så att man faktiskt får 80% av lönen eller vad det nu kan vara, som är under en viss tid när man är arbetslös. Och sen så har vi också ett socialförsäkringssystem som gör att man kan vara ledig för att vara hemma med vård av sjukt barn eller när man blir sjukskriven eller när man är föräldraledig. Och sen som det yttersta, om man har gjort allt man kan för att försörja sig och står där utan inkomster, så finns det också alltid rätten att söka ekonomiskt bistånd från sin kommun och som då prövas gentemot socialtjänstlagen.
Just det. Så det kan man säga det är tredelat där det är liksom det stödet. Sen har vi också tänkt, sen då har vi andra komplement. Vi har ju då också den ideella sektorn som någon slags komplement, inte monetärt, men som kan bidra och hjälpa dig såklart. Och sen finns det såklart också det här privata, att en del kan ha privata inkomstförsäkringar eller att man har i sin avtal med sin arbetsgivare att man, de täcker upp och så vidare. Men så finns det ett annat skyddsnät som är de här trådarna av beroenden. Jag tänker, det är också någonting att prata om här. Dels så har jag läst någonstans att kvinnor har ett bättre socialt skyddsnät än män. Det där brukar man säga märks inte minst när folk blir gamla. Att kvinnor har odlat och spunnit de där trådarna under hela livet, medan män är inte riktigt duktiga på det. Men jag tänker också, alltså skola, socialtjänst, den här typen av grejer. Alltså vad är egentligen socialtjänstens roll?
Men socialtjänstens roll är ju att gå in och ge ett stöd när det här som vi alla andra tar kanske för givet, eller ja, när, på någonting, när man faller på något sätt. Och vi skulle ju gärna se, som har väldigt många medlemmar av socialtjänsten, att socialtjänsten fick chans att jobba mycket mer förebyggande och att tidigt fånga upp unga i riskzoner till exempel. Men vi vet ju också, så som socialtjänsten lagen är utformad, så handlar det väldigt mycket om akuta insatser, och det handlar om när det redan har gått snett, när det har kommit in orosanmälningar kring ett barn, när man är i ett missbruk, när det finns våld i en familj till exempel. Men där är det till exempel så att personal som jobbar i skolan har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten när man befarar att ett barn far illa på något sätt, till exempel i sin hemmiljö. Och socialtjänsten finns i varje kommun och gör ju jättestora insatser varje dag tillsammans med psykiatrin, tillsammans med civilsamhället och ideella, tillsammans med kuratorer och elevhälsa och så vidare. Och ofta syns det ju inte här så mycket, eftersom det är inte någonting kanske som man pratar så jättemycket om, att man har kontakt med socialtjänsten, och det gör också sekretess och andra saker som gör att man inte beskriver det så mycket, och också att det finns en status som man menar socialtjänsten, som gör att den inte alltid pratas om i positiva ordalag i alla fall, tyvärr.
Men är socialtjänsten idag har blivit liksom en mer reaktiv instans som är beroende av att andra håller ett öga på barn och på vanliga medborgare, så att säga? Eller ja, har man fortfarande kvar den förmågan? Och fanns det en tid när de faktiskt hade koll på?
Men jag tror att det är olika i olika tider vad som är vad man behöver ha koll på. Det kan vara allt ifrån att nu kan det till exempel handla väldigt mycket om ungas utsatthet på nätet eller i de miljöerna, eller det kan vara vissa perioder, vissa typer av missbruk eller så. Och vi har ju sett, åtminstone vad jag kan överblicka de senaste 10-15 åren, att det har varit väldigt hög belastning på socialtjänsten, att man uppger att man har en hög arbetsbelastning, att våra medlemmar är frustrerade över att det blir väldigt de här mest akuta insatserna som man måste reagera på istället för att kunna jobba mer metodiskt, mer förebyggande och bygga upp. Sen så förekommer det såklart också. Det finns platser där man har ett jättebra samarbete mellan polis och socialtjänst och mellan skola och socialtjänst och så vidare. Och det är ju där man också kan beskriva att vad de insatserna ger. Men sen när det blir på olika sätt tuffare tider eller ekonomiskt ansträngd situation i kommunerna, så har man ju en tendens att skära bort allt som inte är lagstadgat. Och tyvärr så har socialtjänstlagen inte ett tydligt uttalat förebyggande syfte. Och det är någonting som vi skulle vilja ändra dess.
Men hur är det då så att vi har sitt i den här situationen? Beror det på att, alltså att de har blivit högre arbetsbelastning? Beror det på att det är färre som ska göra samma jobb? Eller beror det på att det är fler fall? Eller är det en kombination av dem?
Men vi har ju, jag tänker nu är vi ju mitt i en akut kris. Men vi har ju haft, de senaste decennierna har ju präglats av ganska stora omställningar på olika sätt. Till exempel flyktingmottagandet så gjorde ju socialtjänsten väldigt stora insatser och gör fortfarande för att ge ett stöd till personer som är nya i samhället och inte har samma ekonomiska kapacitet till exempel. Och det har nog varit så, eller är så. Jag brukar alltid säga att jag skulle vilja att det fanns en kommun som skröt om att de hade den bästa socialtjänsten. Jag skulle vilja att man hade en kommunslogan, slogan som var att vi är den här kommunen, vi är de som stoltserar med att vara bäst på att ge sociala insatser. Men det är inte så jättemånga kommuner som skryter om det, utan det är andra saker som man framhäver. Och det är lätt att man ser det som en tärande sektor när vi egentligen vet att insatser som förebygger att människor hamnar i utsatthet eller missbruk eller vad det nu kan vara är oerhört värdefulla och väl investerade för samhället. Och arbetsbelastningen är hög både då för att det har varit ett högt inflöde på människor som behöver stöd, men också för att man inte har haft tillräckligt många kollegor och man har inte satsat varken på arbetsmiljö, arbetsvillkor eller löner i den utsträckning som skulle behövas för att lyckas
kan vi säga anställa. Kan vi säga någonting om varför det liksom är så i kommunerna? Är det för att liksom om man inte kliver in tidigt och jobbar med prevention så blir det ju uppenbarligen kostnader längre fram. Det fattar man. Det är ungefär som att skjuta på att laga en bil eller ett hus och så vidare. Det blir ju jobbigt sen. Men
absolut.
Vem betalar det? Är det inte kommunen? Eller är det liksom kommunen, någon annan del av kommunen så att man skiter i det? Eller man glömmer bort att det kommer att dyka upp här på sidan 4, det vi inte har investerat på sidan 1?
Jag tror att det handlar om kortsiktighet och att det är ju lätt att veta till exempel idag vad det kostar att placera ett barn i ett annat boende än den hemmiljön som är oerhört riskabel. Den fakturan kommer den här månaden. Men fakturan på att det här barnet far ännu mer illa och hamnar i kriminalitet eller missbruk och vad det kommer kosta under kommande decennier, det syns ju liksom inte här och nu, och därför riskerar att man skjuter det framför sig. Och sen är det såklart att det finns en problematik i att kostnader kan senare dyka upp hos hälso- och sjukvården eller psykiatrin eller andra delar.
Så det är både att liksom kostnaden kommer sen och att det ändå är någon annan som betalar den?
Ja.
Så vi befinner oss just nu i den här krisen och det finns alltid en risk att sådana här intervjuer åldras hemskt dåligt. Vi får försöka navigera.
Jag skulle tycka det var skönt om man väldigt snabbt upptäckte att det där har ju passerat väldigt snabbt. Jag tror inte det kommer vara så, tyvärr.
Nej, det ser väl inte ut så. Men om man tittar på den svenska reaktionen generellt sett från offentliga Sverige så har den ju varit relativt återhållen och i alla fall mindre drastisk kanske ska säga än i många andra länder. Mer baserat på WHO och Folkhälsoinstitutets bedömningar som ju i huvudsak handlar om att plana ut den här kurvan, alltså att få en så långsam spridning som möjligt för att sjukvårdens kapacitet ska kunna hantera det. Bättre med ett fall om dagen i 365 dagar än 365 fall under en dag. Och därför har man inte heller velat stänga skolor. Det är något slags, man kan säga, det är något slags arbetslinje. Typ alla som kan fortsätta jobba, konsumera, upprätthålla normalitet. Men försöker vara disciplinerade med sjukdomstecken och hygien och fokus på att hålla de här riskgrupperna skadefria. Och sen dök det upp ett mer av ett ekonomiskt perspektiv i debatten om det faktum att ett nedstängt Sverige kostar oerhörda summor. Att det riskerar att ge ökad arbetslöshet, eller det vet vi redan. Vi har varsel som överlås varandra, vi har bransch efter bransch där man kan uppleva krascher och livsverk faktiskt som slås i spillor. Och det är liksom en svår dimension där. Men sen finns det dessutom då den sociala perspektivet. Och där är inte minst civilsamhället som har ju flaggat för att det här märks där. Alltså hur märks en kris som den här i den ideella sektorn nu? Var märks det trycket och på vilket sätt?
Dels tog delen av en rapport från Forum som samlar idéburna sektorn. Och deras civilsamhällsorganisationer där, de sa att de senaste veckorna så har liksom 96% av deras verksamheter har påverkats. Och de menar att de människorna som de möter, 90% av dem, påverkas av krisen vi är inne i. Det kan handla om ökad ensamhet, det kan handla om att man inte får ihop ekonomin, det kan handla om oro och så vidare. Och det som händer nu är också att vi går igenom de här faserna allihopa. Att först så blev det väldigt mycket fokus på att stänga ner. Vi har många medlemmar inom kyrkan till exempel. Där man på vissa håll har stängt ner all verksamhet som inte är liksom direkt i form av gudstjänster eller så. Och också att statsmissionen och andra först liksom begränsade på det sätt man möter människor. Så det märks ju både att man måste vidta åtgärder för att skydda och minska smittspridningen, samtidigt som man ser att behovet av ens insatser ökar. Och så är det också inom socialtjänsten, att nu kanske man ställer in hembesök, man ställer in planerade insatser på och besök eller utredningar som man skulle ha gjort. Och samtidigt så kommer vi se ganska raskt att antalet personer som måste vända sig att söka ekonomiskt bistånd, eller barn som på grund av att de får vara i hemmet väldigt mycket mer och kanske med väldigt oroliga föräldrar och föräldrar i en utsatt situation på grund av oro eller ekonomi kommer att riskera att fara mycket mer illa. Och det som är speciellt med den här situationen är ju att det sker så mycket samtidigt och att alla är personligt berörda. Ofta andas i kriser som vi har sett, då är det ju liksom några som är i den som andra kan ta om hand. Så är det inte nu, utan alla vi behöver förhålla oss till det här och alla i sina yrken inom väldigt stor del av välfärden ska också möta människor som behöver ett stöd i den. Så det är en väldigt speciell mix just nu.
Jag läste en sak vi ska titta tillbaka lite, så det är liksom en sak som slår mig. Jag hittade ett inlägg på Instagram av en kvinna som heter Therese Hägert. Hon jobbar inom sjukvården och hon skrev att sjukvårdspersonalen hade redan innan corona en ovärdig arbetsmiljö och lön. Nu ska vi arbeta extra pass medan andra sitter hemma med sina laptops. Vi ska vara beredda att lämna våra barn på obekväm arbetstid, kvällar och helger för att jobba. Vi utsätter oss för coronasmitta och riskerar utmattningssyndrom. Som tack kommer vi få hjärtemojis på Insta, vi kommer kallas hjältar. Vi får applåder från balkongen för någon sitter i karantän, men vi får också indragen semester och samma ovärdiga lön som idag. Och sen kommer majoriteten av svenska folk att rösta för sänkta skatter efter de anser att hela coronakrisen sköttes dåligt. Man kan ju förstå den uppgivenheten hon ger ord på här. Men det sätter ju också den frågan, liksom, varför har vi så svårt att uppskatta den offentliga sektorn i Sverige?
Det är väl återigen förmågan att tänka långsiktigt, att se hur allt hänger ihop. Att det kan vara svårt att överblicka. Och det här att om inte jag får nytta av den här och nu, varför ska jag då bidra till det? Och vi som facklig organisation har ju ägnat så stor del av vårt arbete till att just påverka arbetsvillkoren, lönerna, förutsättningar att göra jobbet. Och det är ju också en jämställdhetsproblematik. Att det här är kvinnodominerade sektorer där det finns en eftersatthet. Dels i lönerna, men främst skulle jag säga i förutsättningarna att göra jobbet. Och det är ju det som riskerar att synliggöras nu, om det inte är tillräcklig bemanning, om man inte har tillräckligt bra stöd kring chefspositionerna som nu behöver gå in och leda, kring att man kanske har varit raljant, varför behövs det kommunikatörer i offentlig sektor? Ja, titta nu i coronatider, vilket oerhört stort behov det är av att man får ut information eller att det finns en IT-struktur som fungerar så att man kan sköta saker digitalt istället.
Så är det någon gammal rest av det här liksom kvinnoyrken? Kvinnoyrken är mindre viktiga bara för att det är vi män som ändå drar hem viltet från savannen. Den här jättegamla sega. Är det även det vi ser spöka här? Att det är just den offentliga sektorn blev kvinnodominerad på 50- och 60-talet när vi byggde upp välfärden liksom under de här 30 åren. Då var det ju, jag tror 1959 som blev 600 000 hemmafruar och allihopa de är borta 69 för att de har gått in i hemskola och omsorg. Att det kanske också då som är det då som statusen på något sätt minskar?
Ja, men vi har ju inte värdesatt arbete med människor. Vi har inte värdesatt kvinnodominerade yrken tillräckligt mycket. Och det är ju det som vi har liksom påtalat i så många år. Och visst har det skett en hel del framsteg, men det är också en av de få saker som man ändå kan se kommer leda till något gott förhoppningsvis av det som vi är mitt uppe i nu. Att man blir liksom på ett väldigt dramatiskt sätt medveten om betydelsen av en välfärd som fungerar. Man är medveten om betydelsen av alla av de här personerna som beskrivs i det inlägget som går till jobbet varje dag. Och man vill, nu vill man väl verkligen att de ska både värdesättas för den insats som de gör, men också ha förutsättningar att faktiskt göra den på ett bra sätt.
Vad är det ni har misslyckats där? För det är någonstans är det ju ändå, kan man säga, att ni har misslyckats med att tala om vikten av den här sektorn. Kan man inte det? Alltså, inte vet jag, någon slags branding exercis, att kunna titta, att visa på det här värdet på något sätt. Är det så att det har tagits, att man har tagit för som självklart, lite som när man är uppvuxen, om man är fisk och växer upp i vatten så kanske inte man lägger märke till vatten. Lite så i en välfärdssamhälle, vi som är födda på 70-talet, vi har bara tagit det här för givet på något sätt från flortant och BVC och uppåt.
Jo, men så kan det säkert vara. Men det handlar också om attityder, det handlar om att det är ju inte liksom en aktörsattityd vi ska ändra, utan det är allt ifrån oss som medborgare som vad vi är beredda att betala skatt för, vilka politiker vi är beredda att premiera i vilka frågor de driver, till att arbetsgivaren måste liksom ha en jobba verkligen med att lyckas anställa och behålla de bästa, till att generellt sett så finns det attityder i samhället i stort kring att inte värdesätta kontaktyrken eller människonära yrken tillräckligt mycket. Så att vi har ju kollektivt, skulle jag säga, misslyckats. För jag skulle ändå påstå att väldigt många av oss som har sökt oss till den fackliga rörelsen och engagerat oss i välfärden och för välfärden på olika sätt, vi har ju verkligen, vi har åtminstone gjort någonting. Sen är jag verkligen inte nöjd med att vi inte har kommit längre inom flera områden. Men där kommer det ju något slags uppvaknande nu, samtidigt som jag verkligen kan förstå den här frustrationen som ges uttryck för i inlägget, att så här, kom inte att bara klappa oss på axeln och applådera oss nu, utan det här handlar inte om att man liksom behöver ha någon slags hjältestatus idag. Det handlar om att inse att det här är strukturer, det handlar om resurser, det handlar om väldigt många olika saker som man behöver se till att ha på plats.
Någonstans liksom låter det också som att kom inte här och säga att vi är extraordinära, för det är vi verkligen inte. Vi gör bara vårt jobb, och så här viktigt är det.
Ja, och det är alltså i min roll som ordförande i Vision, den absolut vanligaste meningen som jag har fått säga är att visionsmedlemmar vill ha förutsättningar att göra sina jobb. Man tycker om sina jobb, man är stolt över sina jobb, man har investerat i en utbildning, man tycker att det är viktigt. Men sen så brister det i att man, när man väl är där på arbetsplatsen, så är det alldeles för många ärenden, eller man får inte det rätta administrativa stödet, eller man använder inte kompetenserna rätt, eller man har en lön som gör att det lönar sig bättre att ta ett annat jobb som man inte är utbildad för, till exempel.
Det är någon slags paradox här, för vi har ju 90-talet, det är då hela det här New Public Management kommer till, och det tar ju sin utgångspunkt i att tillgängliga resurser är begränsade och fokuserar då på att låta oss öka effektiviteten, och då drar det in som en stormvind i den svenska offentligheten, inte minst inom sjukvården. Och här har vi ju pratat till leda om vad detta innebär, till exempel på Nya Karolinska. Därför det fanns ju också en idé här om att sektorn i grund och botten är ineffektiv, vilket i sin tur var lite tankegods som skramlade kvar från 70-talet när offentliga sektorn gapade efter allt för mycket. Man förstatlade varv och annat som ju kanske inte var jätteklokt. Men så att det är en paradox att man gör det här för att göra mer effektivt. Vi har tillgängliga resurser, det finns inte hur mycket som helst. Vi måste göra det så smart som möjligt. Och på något sätt så blev det där liksom ändå resultatet inte fullt så smart.
Nej, verkligen inte. Man har ju missat väldigt mycket att förutsättningar att jobba effektivt. Det handlar ju inte om att det ska vara liksom så få eller så avskalat som möjligt. Till exempel har det ju talats väldigt raljant kring administration, och det har bara avfärdats som byråkrati och onödigt, när liksom administration är helt avgörande, särskilt i de här tiderna, för att allt ska finnas på plats, för att information ska gå ut, för att personer ska vara på rätt ställe, för att man ska kunna följa upp. Det är alla de här siffrorna som vi får hela tiden nu för att kunna följa smittspridningen till exempel, det är ju en form av organisation som räddar liv just nu för att kunna följa och förebygga. Men det ska användas rätt, det ska göras på ett klokt sätt. Det är inte kanske sjuksköterskor och läkare i första hand som ska användas till administration, utan det är medicinska sekreterare som har utbildning för det och som kan utföra det på ett liksom, samlat sätt. Och likadant när det handlar om ledarskapets förutsättningar. Hur kan det vara så att det är chefer inom vård och omsorg och social sektor som har absolut flest medarbetare per chef? Mer än dubbelt så många medarbetare per chef om man jämför med andra sektorer. När man jobbar i verksamheter som verkligen kräver ett närvarande ledarskap. Som kräver att man kan liksom, hjälpa till och ge stöttning i avvägningar och så vidare. Så att det är väldigt mycket som synliggörs på ett väldigt tråkigt sätt nu. Men samtidigt som liksom, man måste lyfta alla de jättebra insatser som görs och att det blir också synligt att Sverige, trots att det finns massor som jag skulle vilja såg helt annorlunda ut, har en kapacitet att vi har ett välfärdssystem, vi kan ge ett stöd. Det finns en struktur som är mycket starkare än i många andra länder.
Det finns, det tänker jag på när jag har träffat folk på Nya Karolinska, och liksom, går man tillbaka till ett gammalt avsnitt här på den kan man hitta, liksom, där vi försöker svara på frågan, vad är det egentligen som är problemet? Och det handlar ju mycket om de här sakerna vi talar om nu. Men det som är intressant är det, när man träffar människor där, är de ju nästan alltid fantastiska. Att det slår mig att det är något slags, man pratar ju om det här med deep state. Det spelar ingen roll vad politikerna gör, för det kommer ändå finnas ett tjänstemannalager som styr i bakgrunden. Och det är väl precis så det ska vara också. Jag tänker, inom sjukvården nu så möts väl de här berättelserna där de egentligen bara gör sitt jobb. Det funkar som det ska funka. Och de gör sitt jobb kanske i många fall trots att de inte liksom, borde kunna göra på det sättet de gör. Och det finns en slags deep state där. Samtidigt så är det också så här att alltså, ingen offentlig sektor kommer någonsin kunna vara stor nog för alla. Vi måste tvingas prioritera. Att göra det är ju tyvärr också att ställa grupper mot varandra. Ett perspektiv jag kan sakna på det här, det är också liksom att vi i barnperspektivet, vi talar ju om det ur ett vuxet perspektiv, vi talar om att det är viktigt att vara vuxen nu och tänka så här. Liksom, men konsekvenserna är ju liksom olika. Jag tänker, du som jag också har den där bakgrunden som socialsekreterare i Norrköping, alltså när en familj som har små ekonomiska marginaler, vad innebär en inkomstminskning? Alltså konkret, vad blir det då? Och hur påverkas barnen?
Barnen påverkas ju i väldigt hög utsträckning. Nu är det ju väldigt många familjer som befinner sig i oro över hur man klarar ekonomin. Men det är också väldigt många familjer där inkomsten kanske har försvunnit från en dag till en annan för att man har haft visstidsanställningar eller olika påhugg på olika sätt som gör att det bara liksom, inkomsterna försvann. Vilket gör att det är en stark oro och press i de familjerna. Och finns det ingen annan utväg så får man ju söka sig till kommunen och söka ekonomiskt bistånd, och då måste familjen genomgå en utredning, och så som reglerna ser ut nu så får man till exempel inte äga en egen bostad om man ska få ekonomiskt bistånd, eller man får ju inte ha en hyra som är för hög och så vidare. Och nu kommer vi ha en situation där väldigt många familjer som inte har varit det här förut kanske kommer hamna i det. Det handlar också om att nu hittills är det ju gymnasieelever som inte går i skolan, vilket innebär att det är ett mål mat mindre som man får per dag från det offentliga. Vi vet, åtminstone vi som är tonårsföräldrar, och hur mycket tonårsbarn äter. Det blir en annan ekonomisk dimension för en familj som redan innan hade väldigt lite. Många föräldrar som är oroliga. Har det sedan tidigare funnits en psykisk ohälsa i familjen så finns det risk att det förvärras nu när man inte kan få stöd på samma sätt och det tillkommer en stark kollektiv oro. Och sen får man ju komma ihåg att det är väldigt många som befinner sig i individuella kriser i det här. Det kan vara att man genomgår en cancerbehandling eller man har drabbats av en förlust i familjen eller vad det kan vara. Och sen samtidigt finns allt det här runt omkring. Så barn drabbas givetvis. Och det vi efterfrågar är ju att barnkonventionen har nyligen blivit lag. Barnkonventionen måste gälla även när det är en pandemi. Och man måste nu väga in barns perspektiv och barnrätt i alla de åtgärder som görs. Och det är ju klart att det är så man kommer fram till att man måste stänga skolor för att rädda liv. Då måste man ju ta det beslutet ur ett medicinskt perspektiv. Men då måste man också fundera på hur når vi de här barnen som nu kommer befinna sig i en helt ny och annorlunda och väldigt orolig situation. Vad kan vi göra för insatser för att stötta? Kan vi ge civilsamhället? Kan vi ge stödpaket till civilsamhället? Hur säkrar vi upp bemanningen i socialtjänsten? Hur ser vi till att man har möjlighet att till exempel ha digital kontakt med barnen varje dag eller vad det nu kan vara? Så att in med barnperspektivet i alla beslut är en åtgärd som känns väldigt
frustrande. När det gäller de här liksom stödet man får av kommunen då i de här situationerna, man måste begära att få stöd, grundläggande stöd, vad det nu kan vara, olika stöd, men det här med att du inte får äga, det låter som att det kan vara en rest ifrån liksom vad vårt välfärdssamhälle där man bygger upp, där man vill ska finnas där på 50-60-talet. Det är ju någonting där alla ska kunna ha egna hem, kunna ha egna lägenheter, kunna bo på något sätt. Liksom. Så att det är något slags ambition om att det är klart att alla måste, att alla har det här som nu slår tillbaka. Ja, kid gissar lite nu, men det undrar om inte det finns en sån där rest också. Att det svenska samhället har ganska lite resiliens för den här typen av kriser som är som ändå sannolikt kommer vara relativ kortvarig. Alltså det är inte en corona kommer vi att hantera under några månader, kanske ett halvår, säg i värsta fall upp till ett år, men sen är det på något sätt hanterat. Och sen kan det vara en depression i samhället eller det kan bli en lågkonjunktur som ju tar längre tid, va? Men det är ju inte, men det känns inte som att våra lagar och regler är gjorda för den typen av snabba omställningar, utan där är det gamla trygga Sverige, så att det här, vi kan nog ha en uppfattning om åt vilket håll vi är på vägen då.
Jo, det är det, och sen tror jag att man får komma ihåg att det är faktum att det här blir en så bred kris. Det är ju, vi har ju byggt upp ett system också att väldigt många kan få, liksom, man behöver inte söka ekonomiskt bistånd för att det finns A-kassan, det finns inkomstförsäkringar, det finns omställningsfonder som vi liksom har byggt upp tillsammans med arbetsgivaren. Men nu kommer det bli en lite annorlunda situation under en tid för att vi liksom verkligen stresstestar samhället. Och där jag pratade med ett gäng av våra medlemmar som jobbar just med ekonomiskt bistånd nu på förmiddagen idag, och de pekar just på att så här, nu behöver vi komma liksom snabba nationella riktlinjer. Hur ska vi göra för bedömningar när personer som vänder sig till oss och söker ekonomiskt bistånd för att de är i en kris? Hur ska vi tänka kring när man ändå äger sin bostad? Hur ska vi tänka kring om man står som ägare till en bil? Och att det måste snabbt komma på plats för att man liksom ska kunna förhålla sig till det. Och också så att det inte blir som det riskerar att bli ibland, att varje kommun ska uppfinna ett eget hjul, och bara det tar väldigt mycket tid. Så vi ser ju, precis som inom andra områden, så ser vi ett behov av att nu liksom snabbt samordna sig, snabba, liksom, hitta nya sätt att jobba.
Vi befinner oss i en situation när vi behöver hitta nya strategier och arbetssätt snabbt som 17. Och vi ser ju hur många skolor switchar i princip över natt till att börja jobba digitalt. Microsoft Teams och Google Classroom och vad det nu kan vara. Liksom. Och det är kanske inte alltid man tar hänsyn till hur det ser ut med datorerna i hemmet och sådär. Liksom. Frågan är var ska liksom de här besluten ligga? Å ena sidan så håller jag med om att det måste komma några riktlinjer nationellt. Men hur mycket kan man göra lokalt? Alltså, i vårt skyddsnät, finns det möjlighet att vara intelligent ute i liksom noderna eller i knutarna? Eller måste det vara någon som överblickar hela nätet? Jag tänker det behövs kanske inte en lösning utan många, och kan kommuner och enskilda tjänstemän då kunna fatta sånt här idag?
Ja, men både och. Alltså, dels så kommer det ju, jag tror att, och det är väl, det har ju lyft på många olika sätt redan, men att den här insikten om att det är vi alla som är samhället och att alla kan bidra. Det kanske är allra mest tydligt när man pratar om smittspridningen, men det är också tydligt via de här insatserna att man har satt upp lappar i trappuppgångarna så att man kan hjälpa sina äldre grannar att handla till exempel, eller man hör av sig mer till varandra. Och alla de insatserna, det avlastar ju liksom de gemensamma resurserna, för då kanske det inte behövs extra hemtjänstinsatser till den personen som bodde i den trappuppgången, eller det var någon som faktiskt mådde lite bättre och inte behövde kontakta liksom det offentliga. Så att den här liksom att alla kan hjälpa till och alla verkligen blir medborgare nu i det här, det tror jag är väldigt viktigt, och det kommer kunna avlastas så att man inte liksom sitter och bara så här med armarna i kors och så här, men nu ska vi se vad samhället gör för mig. Det hoppas jag att vi är förbi. Och sen så är det ju också så att det kommer kräva att man lyssnar på medarbetarna. Man kanske inte kan vara så fyrkantig, utan man måste göra det som faktiskt funkar vid de här olika stegen i krisen som vi är inne i. Samtidigt som det finns en hel del saker där man kan ha nytta av nationell samordning. Det kan vara allt ifrån att man tar fram ett nytt liksom digitalt liksom kvalitetssäkrat sätt att ha. Det kan ju handla nu till exempel om att människor ska legitimera sig utan att behöva göra besök i liksom fysiska besök i olika verksamheter. Det kan handla om att kunna liksom göra utredningar via liksom digitala arbetssätt. Och det kan också handla om att man liksom, nu bedömer vi att under en tid så tillfälligt så ändrar vi riksnormen för en gymnasiestudent så att man får mer bidrag när man inte får mat i skolan till exempel. Och så att det kommer vara, alla kommer behöva hjälpa till, och jag tycker ändå att man kan dra vissa paralleller till vi besökte jättemånga verksamheter 2015-2016 där när flyktingmottagandet var. Det var väldigt många människor som sökte sig hit, och det fanns en otrolig nybyggaranda där kommuner och civilsamhället krokade arm på ett sätt som man inte hade sett förut, när man hittade lösningar, när fokus på var verkligen så här, nu löser vi det här tillsammans. Och vissa saker blev fel, men det mesta kunde man rätta till.
Men man gjorde någonting ändå, liksom, det är det du vill säga. Alltså gjorde i alla fall någonting. Kanske är det flyktingkrisen som kommer, vi har flyktingkrisen att tacka för att vi ändå är, även om jag hatar ordet, men vad heter det, anpassningsbara säger jag istället för att säga agila. är det du liksom, så jag ska tolka det här?
Ja, alltså det var ju, då visade det sig att vi kan, och att vi, det blev också väldigt synligt att vi behöver samarbeta och samverka på ett mycket bättre sätt, och att just det här att civilsamhället är ett jätteviktigt del i att det ska fungera. Särskilt när det liksom kommer bli väldigt stor påfrestning vid en och samma tidpunkt. Men också att långsiktigt så liksom ska ju man hitta något sätt att förhålla sig till det här inom socialtjänsten till exempel. Så att det är verkligen både och.
Det låter ju liksom som att det, vad det här kanske kan lära oss är att liksom den här offentliga sektorn som är på något sätt där borta, tänker man sig om man står utanför den, att det är någonting annat, att man förstår att ja, offentliga sektorn är en sak men samhället är någonting annat. Kan vi, det är liksom den här återgången till en solidaritet någonstans kanske, att just för jag tänker när man sätter upp de där lapparna i trappuppgång och frågar någon gammal här som behöver hjälp, så är det ju ett sätt att kliva ur den där rollen som konsument, den som langar in någonting och får ut någonting av motsvarande värde, och istället återinträda till någon slags medborgare där vi inte behöver få betalt för allting utan vi gör det för de allmännas bästa.
Jag tror att det kan ge en känsla av samhörighet och sammanhang som är väldigt viktig att ha. Just det här liksom, insikten om att allt som på något sätt kommer till mig, eller att mina barn har haft en bra dag i skolan, eller att jag får en kallelse när jag är orolig för något. Jag har sökt mig till hälso- och sjukvården, eller att sophämtningen fungerar eller vad som helst. Jag hoppas att, liksom blir, att medvetande gör om att hur allt hänger ihop och att man känner sig som en del i det. Att man, och även och för vissa av oss handlar det om att vi liksom betalar skatt och för andra handlar det om att man liksom jobbar i den här verksamheten och att det är helt rätt att man i många år har efterfrågat bättre förutsättningar och bättre villkor och bättre löner för att faktiskt få tillräckligt många kollegor och tillräckligt bra förutsättningar att göra jobbet. Så att sammanhang och samhörighet och liksom den stolthet som det kan ge och det är också en viktig faktor för välmående att känna en sån samhörighet.
Men märker ni redan nu en förändrad attityd från arbetsgivarna i den offentliga sektorn visavi de anställda eller har det liksom inte riktigt gått upp än för alla?
Men nu så är det ju verkligen så att alla hjälps åt. Jag skulle säga att det är väldigt ofta även annars som att vi vill samma sak men sen så brister det på vägen av olika anledningar. Men nu så tycker jag att jag får signaler från väldigt många av våra 13 000 förtroendevalda runt om i landet att man hjälps åt, att arbetsgivaren är väldigt tacksam för det som vi kan lyckas fånga upp via medlemmarna, att alla liksom förslag tas om hand, att man försöker hitta lösningar. Vi har ju tecknat flera nya kollektivavtal den senaste veckan bara för att hitta nya sätt att hantera den här situationen som vi är i. Men sen så är det klart att det gäller ju sen liksom långsiktigt att hitta sätt att det här ska fungera och att det såklart kommer vara så att vi vill att det här ska ge en insikt om hur viktigt det är att ha de här förutsättningarna på plats och de resurser som krävs. Vi brukar ju prata om en balans mellan krav och resurser. Och nu är det ju så att den det har funnits en obalans på väldigt många håll länge i ett normaltillstånd. Och det är såklart att den obalansen blir värre i en kris som påfrestar något oerhört. Men jag vill ändå liksom ge ett hoppfullt budskap kring att det är inte liksom konflikt nu som är fokus utan det är att alla verkligen vill hugga i och hjälpa till för att det ska bli så bra som möjligt och där är vi en viktig roll fackligt för att det är viktigt att nu säkra arbetsmiljön, att hitta lösningar som man liksom kan rulla ut på många arbetsplatser samtidigt och komma ihåg att vi kommer inte hålla om vi jobbar över hur länge som helst eller om vi aldrig får en återhämtning utan att följa upp och hitta nya sätt att bemanna eller säkra återhämtningen är jätteviktig. Så att vi får göra det ihop, tänker jag. Och sen så är det klart att vi kommer vilja säga när det här har lugnat sig att nu vill vi faktiskt ha de här förutsättningarna på plats inför, så att det ser bättre ut inför nästa kris och att det ser bättre ut i den vardag som vi förhoppningsvis kommer tillbaka till.
Jättebra. Ett fint slut då tycker jag. Tack så mycket.
Tack.
Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, var det där. En av de många saker som jag har tagit med mig efter det här samtalet var det där om att den som sätter upp en lapp i en trappuppgång och frågar om någon behöver hjälp faktiskt avlastar det offentliga genom att agera som den del av samhället både du och jag faktiskt är. Det offentliga sektorn är en sak, men samhället är faktiskt någonting annat och där är vi alla med. Och förhoppningsvis kan den här krisen innebära att vi faktiskt förstår att vi är medborgare först och främst och konsumenter i andra hand. Det är i alla fall min förhoppning. Om det här avsnittet gav det nya perspektiv på välfärden och det arbete som många gör i det offentliga sektorn just nu, jag tycker du ska tipsa en kompis om det. Använd delarfunktionen i appen och mejla, messa, snappa eller vad det nu är. Det finns massor av olika möjligheter där. Och i appen så hittar du också klart alla andra avsnitt som vi har hunnit spela in med personer som ger perspektiv på aktuella händelser. Så du kan gå bakåt i flödet så hittar du säkert mer du gillar. Och eftersom du uppenbarligen gillar avsnittet tillräckligt mycket för att lyssna ända hit blir jag också glad om du ger programmet ett betyg i Apple Podcaster om det är det du lyssnar med. Ge oss bara 5 stjärnor här till exempel, det är bara ett förslag. Men ge oss 5 stjärnor för då kommer ännu fler att upptäcka det här programmet. Producent för Perspektiv är Gabriella Lachti. Jag heter Per Granqvist och det här är en podd från Vad vi vet. För fler förklaringar av aktuella händelser, följ oss på Instagram på Vad vi vet eller gå till vadvivet.se så hittar du massor med fler förklaringar som hjälper dig att bli lite klokare. Förhoppningsvis i alla fall. Tack så mycket för att du lyssnat. Vi hörs framöver.